Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén som vanligt och idag heter min gäst Patrik. Ja, han är uppvuxen i en förort till Stockholm som heter Botkyrka. Snarare så är han uppvuxen i Fittja som tillhör området Botkyrka. Hur var det att växa upp där och vad tyckte man om polisen? Och hur kommer det sig att man blir polis till slut när man kommer därifrån? Ja, det kommer ni snart få reda på. Glöm inte att sprida podden om du tycker att den är intressant. Du kan göra det genom att dela den på Facebook. Gör ett inlägg på ditt Instagram-konto eller prata med en god vän. Så blir vi fler som lyssnar och sprider kunskapen om det ganska komplicerade yrket som kallas för polisyrket. Men nu, oavsett om det är från orten eller inte, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10
Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut. Varmt välkommen till Snutsnack,
Patrik. Tack så mycket, Hasse.
Det är lätt att säga Patrik.
Ja, jag växte upp med olika namn. Det var Patrik, Patrick, alla möjliga så att säga, men till slut så sätter det sig hos människor.
Ja, men det är någonting, det är någon franskt uttal där av Patrick, eller?
Ja, stämmer. Min pappa han kommer från Kongo, Kinshasa. Ah. Så att, därför har det blivit Patrick då, istället för Patrick.
Okej. Okay. Men pratar man franska där också, eller?
Man pratar franska och sen pratar man lingala, heter det.
Ah.
Pratar inte det själv, tyvärr.
Min lingala är också lite eftersatt.
Ja.
Jag har bara så gymnasielingala.
Ja, just det. Ja, man har väl hört kanske svordomarna bara, men jag ska inte se här på podden.
Trevligt. Vi har ju hunnit pratas vid lite grann här innan vi börjar spela in. Men du hann i alla fall berätta för mig att du är uppvuxen i lite söder om Stockholm.
Ja, stämmer. Jag är uppväxt i Botkyrka, Fittja för att vara mer korrekt då.
Mm. Och ett ganska, ja, det är kanske som man säger så här, utanförskapsområde kanske man skulle kalla det idag, men, men eller förort till Stockholm.
Förort till Stockholm, precis. Det kallas förort, miljonprogram, särskilt utsatt. Det finns många namn för Fittja, men för mig är Fittja, det är hemma.
Ja. Hur var det att växa upp i Fittja?
Hur det var att växa upp i Fittja? Jag skulle vilja säga att för största del var man precis som alla andra barn. Man hade mål och drömmar. Man lekte ute på gården, kurragömma och alla de här vanliga lekarna också. Men det var ju som sagt, det är ju klassat som särskilt utsatt. Så att det var ett väldigt segregerat område. Det fanns mycket problematik runt omkring som man kanske inte som barn la märke till att det fanns. Men man på senare tid på vuxen ålder började förstå att aha, men det var så det var. Mm. Det var inte så att de bara hängde där för det, utan det var, man börjar se lite det här bakomliggande mönstret som folk pratar om utifrån då.
Okej. Okay. Mm. Men är du uppvuxen med mamma och pappa eller vad är det från, vilken typ av familjekonstellation kommer du från?
Nej, det är väl det som jag är från en liten familj, liksom säga. Det var jag, min mamma och min bror när vi växte upp, eftersom min pappa fanns aldrig med i bilden.
Okay.
Från tidig ålder och jag minns att mamma, hon arbetade väldigt mycket. Hon var ensamstående så hon började få saker och ting att gå runt. Så att hon jobbade både kvällar, helger och nätter och ibland vissa högtider också.
Mm.
Så att det var jag och min bror väldigt ofta tillsammans då, som tog hand om varandra.
Men äldre bror eller yngre bror?
En äldre bror, precis. En äldre bror, Michel.
Mm. Du sa kurragömma, men när man kommer upp i åren då slutar man lite med kurragömma kanske. Vad blev det då för aktiviteter för dig?
Ja, det, precis som många, som sport tar en väldigt stor del i livet. Man hittar olika sporter och saken när man bor som i Fittja så är det stora gårdar som man leker på, så att man kunde spela allt från bandy med inline, så det var basket, det var fotboll, så man testade på mycket olika saker då. Mm. Så det var mycket sport.
Men märkte du av som ung kille i Fittja det här, att folk pratade om orten eller förorten, eller visste man om att man växte upp i ett område som kanske var lite omtalat på något sätt, eller?
När man växer upp i det så tänker man inte på det sättet, men när man, så fort man kliver utanför, jag hade ju som sagt släktingar utanför Botkyrka som jag fick vara, så då någonstans inser man att folk pratar om det som du bor på ett speciellt sätt, om det, man pratar mycket, väldigt mycket om Fittja och hur det är där, och man växer upp där, så ja, som jag sa, så det förändrar i vardagen, men helt plötsligt börjar man se att det rapporteras mycket, börjar märka att mycket av nyheterna handlade om just om Fittja. Man börjar kunna läsa det i tidningen, eller man börjar kunna läsa, och sen ja, alltså det rapporterades väldigt mycket om Fittja. Mm. Eller till en sån här grej som när man googlar Fittja till exempel, så kan man se vilka sökresultat är det man får egentligen.
Just det. Ja, det är mycket negativt kanske.
Ja, precis, precis. Och sen så var det ju också, det var mycket musik, Latin Kings, det är ju från Botkyrka.
Ja,
så
att det
var, samtidigt som man var stolt av att vara en Botkyrkabo, så på någonstans så insåg man att ja, det fanns någonting där som folk inte kunde sätta fingret på, helt enkelt.
Ja, just det. Men idag jobbar ju du som polis.
Ja, stämmer.
Hur såg man på polisen i Botkyrka, i Fittja?
Jag skulle säga att jag kan ta det till varför, helt enkelt. När, som jag sa, så kom jag från en liten familj. Det var jag, min mamma och min bror då. Och när jag var väldigt liten så fanns ju min pappa där. Så att jag brukade fråga min mamma ofta, liksom, när ska vi träffa pappa och när ska vi se honom? Så en dag så bestämde sig min mamma för att nu ska ni få träffa er pappa. Så jag minns att vi tog en buss faktiskt, som tog oss ut långt ut mitt ingenstans. Och när vi kom fram så möttes av, det var en hög byggnad, det var taggtråd, det var metalldektorer. Så någonstans där då insåg jag då att min pappa faktiskt satt i fängelset.
Okej. Hur gammal var du då?
Jag minns inte sådär, men jag var väldigt liten. Men jag har minnen, så pass minnen att jag kommer ihåg det här tillfället när vi besökte honom där.
Just det.
Och då väcktes ju tankar om att kanske jag hamnar här någon dag. Ska jag kanske hamna här? Och jag frågade ofta min mamma, liksom, kommer jag hamna här när jag blir stor? Eller hur kommer det se ut för oss när jag blir stor? Och min mamma var alltid tydlig med att låt aldrig så här, din omständighet avgöra vem du ska bli i livet. Utan hon tryckte väldigt mycket på det. Att det kanske ser ut så här på det här sättet just nu, men det betyder inte att du ska hamna här för det. Och runt omkring mig så fanns ju många som hade liknande familjeförhållande. Det saknades en pappa, eller det var någon bror som var kriminell, eller något sånt där.
Just det.
Så att man växte ju upp, när man blev äldre så hade man någon form av självbild av att, eller förväntningar på att man skulle vara på ett visst sätt, för man kom därifrån.
Just det.
Även om jag hade ett ganska starkt rättspatos hemifrån från min mamma, som var en väldigt stark figur som fick mig att hålla mig i skinnet med sport och allt det här, så hade man även den här förväntningen på att jag ska vara på det här sättet, för jag är ju härifrån. Och jag ska inte tycka om polisen, för det ska man inte göra, helt enkelt.
Okej, fanns det någon anledning till varför man inte skulle, eller var det bara allmän grej att man ska ogilla polisen?
Jag tror att mycket, man identifierar sig väldigt mycket med, man lyssnar väldigt mycket på, där, i alla fall där jag lyssnar väldigt mycket på hiphopmusik. Mm. Och hiphopmusik är ju liksom, det är känt för att man, det är poliskritiskt. Och man tog sig an den bilden och tänkte, men så ska jag också tycka. Och jag kände ju som sagt, jag är inga poliser. Jag hade aldrig träffat någon polis. Det var liksom folk som bara åkte förbi området.
Det var det egentligen polisen var, för det är en bil som passerade.
Det var en bil som passerade. Och så de flesta, så när man dyker upp själv som polis, vad har hänt? Det var den bilden man hade. Polisen kommer, när det har hänt någonting.
Lite för sent.
Ja, precis. Man kände ingen polis. Jag hade ingen som var polis i min familj. Nej. Eller på något sätt ingen kontakt med polisen. Så, utan den bilden jag hade av polisen var oftast att det kommer, när det hänt någonting.
Men du måste ju ha kommit i kontakt med polisen på något sätt, eller sökte du bara liksom rent spontant, eller hur kom den här tanken
in att... Efter gymnasiet, när man insett var någonstans att man var inte så häftig som man trodde, om man inte har rätt betyg, när man inser att nej, men det måste ta tag i mitt liv. Och jag jobbade väldigt mycket med ungdomar när jag bodde i Fittja, olika program där man fick framstå som någon form av positiv förebild, och någonstans där så tänkte jag, men vad ska jag göra med mitt liv? Jag kan inte bara vara en ungdomsledare, utan jag måste göra någonting också. Och då började tankarna på att väckas av, hur kan jag, för där vi bodde var ofta så att om du lyckades i Botkyrka så flyttades du oftast ifrån Botkyrka. Det var inte så att man stannade kvar utan man flyttade oftast. Så någonstans började jag tänka, men hur kan jag vara kvar? Hur kan jag fortfarande stanna kvar i arbete i området? Hur kan jag kvar och liksom vara en positiv förebild det här jag är? Och då började tankarna på vecka som kanske polis. Det var något nytt. Det var liksom så här, kan jag bli polis? Nej, det kan jag väl. Jag tror inte det. Liksom.
Vad var tankarna kring varför du inte skulle kunna bli polis?
Rakt av, för det första så hade jag inte sett någon mörkhyad polis förutom på i filmer i USA, snuten i Hollywood,
Denzel Washington.
Och liksom sådär. Så det fanns ingen som jag identifierade mig själv med. Jag hade ingen inblick i polisyrket. Jag har aldrig kollat på Beck-film eller något sånt där. Utan det var liksom den bilden jag hade av polisen var den som jag fick av media och av den musik jag lyssnade på. Men sen 2012 så började det hända massa saker. Det skedde massa skjutningar i området, och det var narkotikahandel som började bli starkare och mer öppen. Så då hade man ett trygghetsmöte i Botkyrka kommunen tillsammans med närpolisen. Och min mamma var sådär, men du måste gå dit och liksom, det är bra för området att du är där och man kan söka sommarjobb och du får gratis lunch. Och då var jag såld. Så att
det var det, gratis lunch.
Precis, så att då åkte jag till det här mötet med några kompisar och mycket riktigt så var ju polisen där. Framförallt en polis som senare blev min mentor, John Franco heter han. Och han kom fram till oss och liksom frågade, kan jag få sätta mig med grabbar och prata med oss? Vad vill ni bli och vad har ni för drömmar? Och hela den, jag kommer att vi tittade på dem och sa någon form av spök. Sa, vad är det här? Vad är det som händer för någonting? vi hade blivit stoppade av polisen många gånger. Och det var oftast frågor, vart ska ni? Vem äger bilen? Vem äger mobilen? Kan du kliva ur bilen? Det var mycket sådana här kontroller. Så vi hade aldrig haft någon så här neutral kontakt med en polis förut.
Ja, just det.
Och det var just det här kontaktskapandet som jag fastnade för.
Hur var hans när han mötte er, hur var hans tillvägagångssätt? Liksom? Var det...
Det var väl, ska jag säga, att han öppet och bara, kan jag få sätta mig och snacka med? Det var ingenting liksom, sen att någon faktiskt frågade vad vi ville göra, det var ganska coolt. Och då nämnde jag lite lättare, jag tänker bli polis kanske, det verkar liksom. Och så han sa, okej, schysst, men ge mig ditt nummer så får vi höras. Och då var det så här, va? Mitt nummer? Varför vill du ha mitt... Det var jättekonstigt. Men det, för mig var det så främmande att en person som kom utifrån kunde bara liksom, men här, drömmer du om att bli polis? Men jag är polis. Här, ta mitt nummer så kan vi höra, så kan vi hjälpa, kan jag stötta dig på vägen. Det var rätt häftigt faktiskt. Och jag var så här, men jag ska inte ringa honom. Han får ringa mig. Och sen så ringde han två trådar. Tja, hur var det? Du vill bli polis. Hur går vi vidare från här? Och det var början på vad som senare blev mentorskap och vänskap. Liksom.
Okej, så han ringer dig?
Han ringer mig.
Som jag uppfattar blir du nästan lite förvånad att han...
Ja, verkligen. Samtal från polisen var inget som man ska säga att man var van med. Eller man var van med, så var det oftast... Det var av en annan anledning. Så att säga. Men när han ringer mig där så berättar han om att Botkyrka polisen ska starta ett projekt där man helt enkelt ska rekrytera ungdomar som kan tänka sig vilja bli poliser i framtiden. Han sa det kommer inte bli att jag bara tar med dig för att du är schysst, utan du får visa framfötterna, du får söka precis som alla andra och du får komma på intervju precis som alla andra och gå igenom processen. Så han ställde ju fortfarande lite krav på mig också.
Just det.
Så jag sökte det här projektet och blev antagen till slut på det här projektet. Och jag tror det hette polisyrket i sikte, tror jag det hette, något sånt där. Och under projektets gång så fick vi besöka polisutbildningen på Sörentorp. Vi fick hänga på polishuset. Vi fick testa övningar, gå igenom lagstiftning. Och för mig var det inte så mycket det här med att få göra polisiära saker.
Nej.
Utan det för mig var att det här var en okänd främmande miljö.
Just det.
Som jag helt plötsligt fick tillgång till. eftersom en person och flera personer var villiga att öppna upp sig. Och visa liksom värme och välvilja, att vi tror på er.
Just det.
För man har ofta så låga förväntningar på sig själv när man kommer från, från förorten.
Just det. Men hur var det att träffa då poliser for real liksom, som då inte frågade vems mobil är, var det på väg, vem äger bilen?
Ja, det var helt sjukt kan jag säga. Det var häftigt. Det var riktigt häftigt. Det var, för där som du säger, det är personer som vålnade, som har passerat förbi. Men helt plötsligt blev det här människor som man kunde prata med och man kunde identifiera sig med. Och de hade oftast också olika livsberättelser, vad de hade gått igenom och vilka de var.
Just det.
Och just det här att du har en dröm som någon liksom bara öppnar upp för dig. Så här kan du. Det blev liksom verklighet på något sätt. Det var bara en vision, det var en dröm som jag tänkte att jag skulle söka, så komma in. Helt plötsligt gick jag in på polishuset och någonstans så lurade mig själv att jag hade kommit mycket längre än ansökningsprocessen vad jag hade gjort. Så det var...
Kommissarie!
Ja, men precis. Men det var liksom fake it till make it. Det plötsligt var jag där inne i polishuset. Mm. Så det var...
Men vad fick ni? Du sa att ni fick göra några övningar. Vad fick ni göra då?
Vi fick vara på lagtorget. Mm. Vi fick, precis som man gör under polisutbildningen, fick man pröva agera som polis. Olika case som man kallar det för.
Mm.
Och de visade på hur klurigt det kan vara att vara som polis och jobba på det där. Och sen fick vi bada isvak. det värsta jag varit med om i mitt liv. Jag tror vi fick göra det under utbildningen också. Då sa jag, men jag har redan gjort det. Måste jag verkligen göra det en gång till? Jag har redan gjort det på ett projekt. Men du måste bada också. Så att, isvak, det var inte det bästa gjort, men ja.
Det är en speciell
känsla, verkligen. Men man förstår, man får en förståelse för hur en kropp fungerar när den helt totalt slås ut. Så det fick vi göra. Sen fick vi ha lite diskussioner och prata och hur vi tänkte, hur de tänkte, lite rollspel. Och vi fick, när allt var klart så fick man ett diplom. Där tanken var att det här var ett första steg. Mm. Nu börjar ni, ska ni söka och nu kan vi coacha er, vi kan vara mentorer för er. Men det var hela tiden det här att ni måste göra arbetet. Vi finns här, men ni måste göra arbetet.
Hur viktigt var det?
Det var väldigt viktigt, tror jag. För man tror oftast att man ska få saker och ting serverat. Att det ska, ja, för man har varit med om det här, nu kan jag skriva det här på mitt CV, att nu har jag varit med om det här och så ska jag komma in i det sen. Men det var viktigt för mig framförallt, för jag hade inte varit den som tog tag i saker. Det var inte min personlighet. Mm. Nu fick jag vuxet ansvar för att liksom, ta kontroll över ditt liv. Vill du komma in på polisutbildningen så behöver du göra det här.
Hur många var ni i den här gruppen?
Jag tror att vi var fem, tror jag. Mm. Minns jag.
Hur många var liksom genuint intresserade av att fortsätta och försöka bli poliser? Liksom?
Jag tror att alla som var med i den här gruppen faktiskt sökte till polisutbildning. Jag tror att det var så. För vi höll kontakten efteråt med cykeln och vissa pratar vi än idag och vissa har sökt och vissa har hittat annat, men det var just det här mentorskapet som byggde ett förtroende för polisen, men även stärkte självförtroende hos en själv.
Mm.
Att man faktiskt kan lyckas med saker, man kan göra saker bara man bestämmer sig för det. Det var rätt häftigt.
Så då bestämde du dig?
Då bestämde jag mig för att söka och sökte ganska tidigt därefter. Och trodde att, men nu har jag det här vackra diplomet här, det står att jag har gjort det här projektet, så nu kommer jag komma in, tänkte jag.
Mm.
Och så fick jag tillbaka svar då, att du är inte kallad vidare till fystesterna.
Okej.
Ja, och vart det paff, lite så här, va? Vadå inte vidare? Men samtidigt så var det bästa som kunde hända med hela tiden.
Okej.
Jag tror jag sökte, tre gånger och fick, jag kom aldrig vidare till de här fystesterna och förstod inte varför. Men det jag tyckte, nu tycker jag att det var det bästa som hände mig. Det var,
varför kom du inte vidare då?
Ja, million dollar question. Jag vet inte. Men jag bestämde mig ganska tidigt för att okej, jag kommer inte in. Men för varje gång jag söker så ska jag vara bättre.
Mm.
Jag ska helt enkelt bli bättre. Jag var ganska snabb med att koppla bort själva den här emotionella, ska man säga, känslan av att inte bli antagen. Just jag tänkte det. Att jag jobbar på och sen kommer jag komma in till slut. Så till slut kommer jag komma in, och då kommer jag vara så pass bra om jag sökt in så att jag kommer komma in. Så att någonstans så hade jag bestämt mig för att jag vill göra det här och det får ta den tiden det tar. Så jobbade jag på och passade på att skaffa utbildningar i olika saker och fortsatte jobba med det ungdomsarbetet och utveckla mig själv. Så jag är glad att jag inte kom in när jag var 22 år, utan jag är glad att jag kom in när jag var 25, för då hade jag en annan personlig mognad till utbildning.
Ja, men vi har pratat det lite i podden tidigare, det är såklart väldigt individuellt när man känner egentligen. Men jag har väl kommit underfund med att jag kanske skulle ha börjat när jag var 25 istället för när jag var 21, men det var för sent. Men det låter väl klokt. Man mognar ju kanske mer än vad man tror bara under de åren.
Ja, som framförallt, som man säger, killar och pojkar.
Ja, men lite, lite senare på den bollen. Ja. Men då kommer du in.
Ja, då kommer jag in. Antagligen Umeå. Oh. Upprop, jag tror det var 4 september eller sånt där. Och hela den, alla som har gått igenom den här ansökningsprocessen och ni som ska göra det, det är en emotionell dag, där bergdagbana, för man slås mellan, det är så lång tid mellan varje instans man ska gå igenom, olika prövningar.
Ja, just det. Mm.
Och när man kom in på något sätt, det var en odödlig känsla. Man känner sig liksom, jag kom in, jag är en av de här som har sökt, jag är antagen. Jag kommer ihåg att jag åkte hem på lunch, jag jobbade extra då, och sen kom jag hem och sen så förstod jag så här, du har fått mail från polisutbildningen. Och så tänkte jag, nu avgörs hela min framtid. För då hade jag gått hela vägen då, så nu var det liksom avgörande. Kommer in och sen läser jag att jag är antagen. Och jag kom att jag liksom, jag skrek och hoppade, gjorde allt möjligt. Jag tänkte, ska jag ringa min chef och säga, du vet vad, jag kommer inte tillbaka. För jag, jag tänkte så här, nej, men jag behöver de här pengarna. Jag har hört att det inte är så bra betalt, så att jag tänkte att jag behöver nog de här pengarna.
Så det var inte det, I quit!
Nej, det var inte så. Nej, jag var nära, men nej, det var otroligt att få komma in. Det var en lång resa, men till slut så.
Rolig och intressant liksom uppbyggnad, just det här att det kanske inte hade blivit något om inte han kom fram och satte sig vid bordet där. Nej, så grabbar, precis. Får jag slå mig ner och snacka med lite grann?
Precis.
Så ett viktigt kontaktskapande.
Ja, verkligen. Jag pratar om det. Hela det kontaktskapande arbetet som man jobbar med, framförallt där jag jobbar i Södertälje, i SBO som vi kallar det inom polisen då, särskilt prioriterade områden, så är kontaktskapande arbetet en viktig del av det arbetet vi gör.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hur viktig är din egen bakgrund när du jobbar i ett liknande område nu själv som polis?
Ja, för mig ska jag säga, det är väldigt viktigt för mig. För mig är att det ger mig någon form av förståelse till en del av de utmaningar som vi möter. Jag förstår var en del av de ungdomarna kommer ifrån, vad vissa av dem känner. Och med det sagt så ser jag rättfärdigar inte folks handlingar för vad de gör och hur de beter sig och sånt där. Men jag har en annan typ av förståelse till den här frustrationen man kan känna när man blir stoppad för 50 gången under en kväll och man kanske inte har gjort någonting.
Just det.
Så det ger mig lite, ett annat perspektiv skulle jag säga.
Jag menar, du sa det inte, du hade inga förebilder, du har inte sett några mörka poliser i uniform tidigare. Och jag hade Rissa som gäst.
Ja, fantastisk.
Ja, fantastisk. Jag hade henne som student också när jag var lärare på skolan. Hon har ju rötter i Togo. Och det är ännu ovanligare att man ser en mörk tjej med afrikansk påbrå i uniform i Sverige.
Ja.
Och hur viktigt är det att liksom ändå sticka ut? För vi har ju mycket människor som har rötter i andra världsdelar och sådär. Vad tror du det är? Hur mycket påtalas det när du kommer fram och sådär, att du själv?
Många av de ungdomar som jag möter, det arbetar, de blir förvånade över att jag är polis. Jag spelade fotboll här i helgen faktiskt med ett gäng ungdomar från ett område och där det var blåljuspersonal med, det var brandmän, det var ambulansförare. Och det var ingen som ville tro att jag var polis. Alla trodde att jag var antingen ambulansen eller att jag var någon ledare för någonting. Så jag sa, nej, men jag är polis. De bara, nej, du är inte polis. Jag bara, men jag är polis.
Och jag tror att vissa badger.
Ja, typ så. Så jag var tvungen att droppa lite namn. Och du kanske är polis. Men Det har påtalats, det händer att folk påpekar det. Det är inte alltid att folk gör det, men man kommer, och de undrar oftast vart man kommer ifrån. Var kommer du ifrån? Det, liksom, det är en fråga jag ofta får från folk. Så att man inser ju på något sätt att man... Man är inte förtalan för alla människor, men man representerar. Det finns ju folk som identifierar sig med mig och hur jag ser ut och hur jag klär mig och hur mitt hår ser ut och sådär. Så är det med alla kollegor, absolut, vart man kommer ifrån. Men jag tror att för mig är det viktigt det att jag på något sätt vill förmedla en bild av att om jag kan så kan du också.
Precis.
Och då försöker jag inte förmedla att jag är mörkhyad och därför ska du också alltså på det,
nej, jag fattar, bara för att man är mörkhyad behöver man inte bli polis liksom.
Nej, men
jag förstår vad jag menar.
Jag är ganska tydlig med det, att jag, för mig handlar det mer om att jag hade ett mål, jag hade en dröm och jag lät inte mina omständigheter avgöra det, utan jag körde på. Och det är den bilden jag vill förmedla.
Och den drömmen kan vara någonting annat.
Helt annat. Och det är ju inte alla som är lämpliga som poliser. Det är inte alla som syr. Alla vill inte bli poliser. Men just grundtankesättet måste vara hela tiden att man ska tro på sig själv. Och det är det jag försöker förmedla.
Mm. Jag tänker det här surret på, alltså bara liksom... Nej, men jag menar, du är uppvuxen i Fittja Botkyrka. Man har ett speciellt snack. Man har ett, kan man ha någon fördel av det? Bara det här liksom...
Ja, dels ska man ju förstå konversationerna som de säger, orden som de säger ibland. Jo, men precis, slang, och det är ett sätt att uttrycka sig. Det är, det är ett språk, och det är inte själv att jag kan använda slang ibland när jag pratar med ungdomarna också. När jag vill göra en icebreaker eller när man hamnar i någon form av flow eller vad man ska säga. Men
för ibland, ibland kan man vara som polis eller i andra konversationer verkligen märka att man är utanför när man inte förstår sammanhanget.
Precis,
liksom.
Precis.
Och ska man prata med ungdomar så är man ju en riktig löke om man inte ens fattar de enklaste orden enligt ungdomarna.
Ja, precis. Eller när man försöker säga dem och det blir helt fel. Nej, men absolut så tycker jag man kan ha fördel med det. Och det har även gjort att man har ändå tagit någon form av en sån roll där vissa ungdomar kan komma fram och uttrycka sig på ett visst sätt och prata med mig och jag förstår dem och de förstår mig. Kanske skicka något DM på sociala medier och skriver på sitt sätt och jag liksom förstår vad de menar och kan svara på ett sätt så att de förstår vad jag menar också. Så jag tycker språk överlag, jag märker själv så fort en annan kollega pratar ett annat språk eller kan någonting, och det är det som jag tycker gör poliskåren så unik, att det är så bred mångfald, och jag menar inte på intensitet utan jag menar på att kunskapen är så bred. Man kan så mycket olika saker. Spetsat.
Jag kommer ihåg, på tal om att kunna slang och inte slanga, jag gjorde en liten casting till en roll i en serie som då heter Måste Git. Det har varit en film också innan.
David Ensinga.
Och det betyder måste dra. Alltså, precis, du måste sticka. Liksom. Ja. Min fantastiska fästmö är från Umeå och inte jättebra insikt. Så hon trodde att den hette Moster Git. Det är helt okej, för det låter nästan som Moster Git. Så att, jag menar, bara de här små grejerna, och om man som polis då, som någon form av myndighetsperson, inte fattarna två, då kanske man blir förlöjligad. Så jag kan tänka mig att det finns en viss fördel ändå att kunna slanguttryck och lite sånt.
Så är det, så är det. Men det är framförallt det är språk som är fördelen. Så att, jag skulle säga att det har varit en fördel för mig att kunna förstå och kunna uttrycka mig också. Sen nu går jag inte runt och pratar slang i uniform. Bara
nej, jag förstår.
Men,
men det handlar till exempel om du jobbar på gatunivå med narkotika, om du inte vet vad de olika preparaten kallas.
Precis,
och sånt där.
Exakt.
Och att du inte vet skillnaden på heroin eller amfetamin och så vidare, vad de gör med människor. Så man måste vara med
exakt.
I sin, just där man jobbar. Liksom.
Ja, det
är sen är det klart, man lär sig ju till slut ändå.
Ja, precis, till slut om man jobbar tillräckligt länge.
Annars får man fråga dig.
Ja, det är från narkotika.
Okej, men nu, vad är din arbetsuppgift idag då?
Nu har jag två arbetsuppgifter. En av dem är att jag arbetar som ingripande polis i Södertälje. Älskar det. Fantastisk stad att jobba i. Det är som en liten stad i staden. Och jag tycker om bara hela det här att åka på olika jobb. Jag tycker jag varje gång kliver in station och sätter på mig uniformen och älskar utsättning. Jag kan liksom, man kan inte missa en utsättning. Det är en härlig känsla att få en lägesbild av hur det kommer vara. Det är en speciell stämning.
Men om du berättar mer för den som inte jobbar som polis, vad är det som är så, vad är en utsättning för dig och hur går den till liksom? Vi tar den. Du kommer bli dömd då.
Nej,
men det är din version. Ja, min version. Du kommer till stationen, du rustar på liksom.
Precis, man rustar på. Gör ordning bilen då, ifall det kommer man komma något akutjobb så ska man kunna ta det och lösa av de patrullerna som jobbar som är ute och jobbar just nu då.
Mm.
Och till en utsättning, det handlar om är att man ska få någon form av lägesbild av hur du är i området. Stockholm syd där jag jobbar, då ska vi få en bild av vad har hänt i Stockholm syd, vad kan hända, vad är aktuellt just nu. Och då har man utsättning alla, vad ska man säga, lokalpolisområdena då. Går igenom sitt område för sig och lägesbild där man har ett yttre befäl som håller hela utsättningen. Och det kan vara allt från hur många platser det finns kvar i arresten till hur många, till vart vi ska ta det här, vad som är aktuellt. Och det är som ett förmöte skulle jag säga som man har. Det är som om du ska spela fotboll. Du går inte bara ut på planen och liksom kickar igång matchen, utan du har en strategi, du har ett förmöte, du går igenom spelplanen och det är som våran spelplan helt enkelt.
Just det. Vilka kommer vi möta?
Vilka kommer vi möta och vilka jobbar tillsammans och allt sånt där. Och som jag sa så tycker jag att det är en fantastisk känsla, för jag tycker på något sätt att man blir taggad inför matchen helt enkelt. Det är det man blir. Det är som ett förmöte inför matchen. Man blir taggad och på att komma ut och jobba.
Uppsnack,
precis. Så att,
jag håller med dig. Nu var det ett tag sedan jag satt på en skarp utsättning. Men det är också de här bilderna man kan få, att det här kommer vi kunna möta.
Ja, precis.
Den bilen vill jag gärna stoppa.
Precis.
Och så vidare. Så man bygger upp liksom en vision.
Så är det. Alla vill ju hitta den bilen som larmas ut. Det vill ju jackpot. Den här bilen är aktuell, då vill man ju bara ha den.
Ja.
Det är polisiärt. Ligger i hjärtat att hitta det som har larmats ut.
Bilder, man får kanske bilder på personer som är efterlysta.
Ja, precis. Allt sånt där. Hela den biten tycker jag är fantastiskt kul. Och det ger, även om man jobbar, vi styrs väldigt mycket av de jobben som larmas ut via vår radiocentral, så ger den här vita tiden, som vi brukar kalla det när vi inte har något jobb, fyller sin mening i sig. För då vet vi att vi har en gameplan. Då kan vi jobba efter den. Och sen försöker vi komma iväg till fritidsgårdar och träffa ungdomar och portar och överallt vart de pratar om.
Hur funkar det då att komma ut på fritidsgårdar? Och
det funkar bra. Jag tycker att man har byggt en sån relation till de här fritidsgårdarna. I alla fall där jag jobbar. Alltså att man kan kliva in där. Och jag hade gärna gjort det mycket mer så att det inte blir så glappt emellan. Men det är i det jobbet jag jobbar som ingripande verksamhet, att det blir glest emellan eftersom man är på jobb. Men det funkar bra. Vi har haft tur nu, vi har haft det här Södertäljepolisen som har spelats nu på.
Ja, just
så
att, det.
För
just
många ungdomar där så har vi plötsligt blivit personer i sig också.
Just
som
det.
Kommer dit. Så att det har funkat väldigt bra.
Just det, när jag blir liksom lite local slams.
Ja,
liksom.
Det kan gå något huvud. Nej, men verkligen, det ska jag säga. I Södertälje kan man se, för vi är ju Södertäljepolisen och vi syns i Södertälje, och det är väl kul att kunna känna igen folk man ser liksom på tv. Det är väl bara en rolig grej för dem.
Men hur skulle du säga då, som till exempel den serien då, Södertäljepolisen, där man ser poliser som åker på jobb av olika rang och så. Hur har det påverkat bilden, tror du, av Södertäljepolisen?
Väldigt bra skulle jag vilja säga. Vi får mycket positiva kommentarer och hejande och från allmänheten då. För man har fått en bild av den polisen som man jobbar. Man är väldigt stolt över sin poliskår i Södertälje. Så jag tror att den serien har bara gjort det bättre. Man var lite orolig i början att det skulle förstöra bilden av Södertälje, att nu skulle de bara visa hur dåligt Södertälje var, men det vart inte riktigt så av det programmet. Det vart tvärtom nästan.
Okej, okay, intressant. Jag hade ett avsnitt där jag hade två poliser, en för detta och en, det var Mustafa Panshiri och Hanif Aziz, och då pratade vi om rasism.
Ja, just det.
Vi pratade liksom inom polisen och vi pratade också bemötandet utanför. Så här. Men som vi sa nu, och jag pratade lite med Rissa om det också. Men hur har du uppfattat det att komma in i i polisen som, ja, du sticker ut. Ja, du är ju mörk kille. Hur har det varit? Har du märkt av det?
Ja, men jag ska vara helt ärlig mot dig, Hasse, så när jag kom till polisen så var det nästan så att jag skulle leta efter rasism. Jag skulle hitta rasism. Jag skulle leta efter de här människorna som uttryckte sig på fel sätt eller någonting och tänkte, nu ska jag lyssna här och höra. Hur säger den här personen här? Men hittade aldrig det. Bland dem jag arbetar i alla fall. Och verkligen blev nästan paff på att men det var inte så mycket rasism som jag hade haft föreställning om att det skulle vara. Nu ser jag att det inte finns, det skulle jag inte förneka, men det var inte i de miljöerna jag befann mig i. Och när det gäller till allmänheten som jag träffar så jag har inte mött rasism i min roll. Jag har blivit kallad för rasist. Det har jag blivit.
Ja, men det blir ju alla poliser alla så fort de sätter på sig en form.
Precis.
Bara om man griper någon som är från ett annat land.
Ja, precis. Ja, jag har blivit ibland blir så, hur kan du kalla mig rasist? Titta på mig, kolla på det. Vad håller du på med? Men så att, men jag förstår att det finns den bilden av polisen. Det har ju läckts filmer och jag har helt full förståelse för det.
Och jag är övertygad om att det finns poliser som är det. Jag menar, polisen har väl ett tvärsnitt av svenskarna överlag.
Precis.
Så.
Och jag kan säga att jag får frågor från en del personer som frågar mig, hur är det med rasismen inom polisen? För det pratas man mycket om. Så att, och han är för den delen en god vän som jag arbetar med just idag. Så vi arbetar tillsammans idag också inom ett projekt. Så att den frågan är aktuell, absolut.
Hanif berättade en sak som var väldigt intressant. Att han tänkte så här, vad bra att jag nu kommer, som han har ju rötter i Iran. Så tänker de så här, men den här killen är ju liksom också, men att det blev tvärtom. Ja. Att de säger, men varför har du vänt dig emot oss? Alltså.
Ja, precis. Jag har hört kollegor som fått höra att de har fått så här, svikare, godare, varför är det som du har valt sidan nu?
The dark side.
The dark side. Och det, om jag går tillbaka till det jag sa innan, att jag är glad att jag kom in när jag var 25 istället. För hade jag hört något sånt när jag var 21, så hade det slagit hårt. Det hade tagit mina vänners liksom, synpunkter på polis eller på mig. Det ställde väldigt mycket så. När jag blev äldre så insåg jag att amen, det är en ankdam, liksom, den här åsikten. Och
Arissa berättade att de kallar henne you African racist.
African racist, ja, du ser. Att, nej, man har hört väldigt mycket. Så att
det går att vrida och vända på det där begreppet. Ganska mycket.
Precis, det håller jag verkligen med om.
Men så om jag uppfattar det rätt då, så har du inte känt av det så mycket inom kåren? Alltså folk säger, jag vill inte åka med dig, du har rötter i Afrika.
Nej, det har jag aldrig gjort, det kan jag verkligen säga. Det har jag aldrig upplevt. Jag vet inte vad sägs bakom min rygg, men
du kanske är superduktiga skådespelare.
Precis, det är precis. Alla håller masken. Nej, jag har inte märkt av det alls, utan jag känner mig varmt välkommen inom polisen och verkligen en del av polismyndigheten.
Nej, men jag måste säga då, sen när jag var ute och jobbade och så där när jag grep folk. Alltså jag måste säga ärligt, jag sket ett stort stycke i hur de såg ut eller var de kom ifrån. Men jag försökte bara fånga bovar.
Ja.
Alltså, det tyckte jag, det var en ynnest att få gripa folk som hade gjort dumma grejer. Ja. Sen var de kom ifrån brydde jag mig inte om. Men det var ju ofta vänt mot en att man var rasist.
Man ska ju alltid ha något att skylla på.
Såklart.
Så är det. Nej, men det är precis som du säger. Folks etnicitet, hur de ser ut och vad de pratar för språk, det spelar inte med någon större roll. Jag är uppväxt i Fittja, det var liksom mångkulturellt center. Det var alla...
Marinerad.
Så att, för mig är det inget konstigt att någon kommer från ett visst land eller har en viss religion eller vad sådär. Utan det var... Jag blev mer förvånad när jag började på polisutbildningen i Umeå till exempel. Och man hade sån här kårfester och det började spelas musik som Magnus Uggla och Vikerna och det var inte alls van med det, så för mig var det mer främmande.
Det var för lite rap.
Ja, precis. Folk började bugga och tänkte, fan, buggar man när man är 20 år? Ja, men nej, för mig var det väldigt främmande, men
men det är ju liksom till skillnad. Jag vet att du berättade att din mamma är från Norrland.
Ja, stämmer.
Och min pappa och jag har också varit uppe i Norrland. Då dansade man ju foxtrott. Alltså man liksom, jag vågade inte dansa. Då kallades ju för tryckare på den tiden. Hade de någon form av steg. Och jag, nej, det går ju inte. Jag kunde inga steg. Nej, jag var livrädd för det. Buggat
heller. Det är någon så här fördom jag har, att alla poliser är buggar och spelar innebandy.
Innebandy är väl ganska sant i alla fall. Men...
Ja, precis. Det är så, innebandy har man ju... Ja, halkat in på några gånger.
Ja. Jag brukar alltid be min gäst ta med en historia eller ett case liksom som har stuckit ut på ett eller annat sätt. Vad tänker du där? Har du något ärende som...
Ja, jag satt och grubblade på det för när jag lyssnade så bara, jag måste ha något case. Har jag något? Eller jag började normalisera till att alla case är ganska en massa. Så jag har ingen case på rakt arm, men jag vet ett case som faktiskt som påverkade mig, liksom skapade första gången jag började känna, inte första gången jag kände känslor, men som gjorde att jag kände en konstig känsla innan mig själv och började ifrågasätta vad, liksom, polis, alltså min roll som polis. Och det var under min aspirant så fick vi ett vardagligt jobb. Det var en husvagn som var stulen, som hade påträffats. I den personen, eller i den husvagnen så bodde det nu personer. Varav ägaren ville få tillbaka husvagnen nu och vi skulle komma dit och bistå med att de ska liksom tömma husvagnen helt enkelt. Så en väldigt ganska basic jobb, inga konstigheter sådär, utan att den stulen, den ska rapporteras och den ska återlämnas till ägaren efter den har man vill säkerställa att det är själva den här husvagnen som vi pratar om. Så vi åker dit, min instruktör och min kollega träffar upp den ägaren som, ja men det är den, här är chassinummer, inga konstigheter, det bor två personer i den här husvagnen. Så vi ber de här personerna tömma husvagnen och de börjar tömma den på alla sorters ägodelar de har och liksom det är madrasser, det är kläder, det är sängar och det här. Och sen börjar jag märka att de börjar ta fram barnleksaker. De börjar ta fram såna här gåbord, liksom barnleksaker som man, för de som själva har barn, saker som barn i 7 månader, 8 månader, de börjar gå. Sådana saker börjar de ta fram. Och då började jag känna att det började, liksom börja sticka till i hjärtat. Liksom, vad händer nu? Liksom. Och ägaren står och matar på att ah, men jag skyndar er nu, jag vill ha tillbaka det här. Och det sista de tömmer är, från husvagnen är 2 små barn då, som har bott i den här husvagnen.
Okay.
Och då kände jag bara shit, vad är det vi håller på med? Jag fattar grejen, det är hans stulna husvagn, den ska tillbaka. Det är ingen konstighet, men det bor människor här. Och hela den händelsen fick mig att tänka så här, är jag verkligen gjort för det här jobbet? För jag, när det kommer till barn, då blir jag blödig. Jag tycker det är jobbigt med case som involverar barn och sådär. Och just nu att barnen varit offer för vår lagstiftning helt enkelt. De har ju inte kanske själva valt att bo där och sånt där, men det var, nu gjorde vi rätt. Men det kändes inte rätt.
Nej.
Och då pratade jag med bemältaren och sa, du, vi gjorde rätt, men det kändes inte rätt. Och sa han, det kommer komma situationer där du gör rätt, men det känns inte rätt.
Lagen har inga känslor.
Nej, precis. Och det var någonting jag var tvungen att brottas med väldigt mycket. Så kan jag göra det? Kan jag göra det här jobbet? Kan jag göra saker som inte känns rätt, men som är rätt?
Är liksom rent lagligt.
Rent lagligt, rätt. Juridiskt rätt. Det här, kan jag göra det? Så det var något jag jobbade med. Och det var återigen det jag sa innan. Hade jag kommit in när jag var yngre, jag hade inte kunnat fixa det. Så finns det någon som kan göra det. Men jag själv kände att det krävdes en personlig mognad. Det krävdes en förståelse för den uppgiften vi har. Om att sådana här situationer kommer att ställa sig inför, Patrik. Kan du hantera dem? Som tur nu har vi väldigt duktiga avlastningssamtal. Jag behövde inte det just där och då. Men det var ändå sånt här vanligt case som fick mig att börja tänka på att ja, när man gör rätt men inte känns rätt, hur gör jag då?
Just det.
Och det var inget som man pratade om så mycket om på skolan. Utan den här emotionella biten, hela känslomässiga biten kring polisyrket.
Jätteintressant. Jag kommer ihåg ett avsnitt med Alexandra ganska tidigt i podden. De åker till en förskola där ett barn, om mamman eller pappan hade fått 100% i vårdnad. Och de skulle lämna över barnet till pappan.
Precis.
Men hon kände, hon hade en gut feeling hela tiden. Det här är så fel. Hur det utspelade sig på platsen. Och det hade man heller inte gjort i skolan. Hur lämnar man över ett barn som skriker vill till ena föräldern men tas av den andra. Och hon var tvungen att ta en liten paus och gå in liksom typ på krim. För att det var så, hon kände bara, vi gjorde fel. Fast det var rätt.
Ja, precis.
Precis som du berättar, lagtekniskt så är det korrekta att göra. Men kändes fel.
Det kändes fel, precis. Och det är som jag tycker man kan lyfta på utbildningen. Mycket av de casen vi har handlar väldigt mycket om narkotika eller lobbar eller sånt här, men just den här biten tycker jag är ännu viktigare, ännu svårare. Det är väl det här som får liksom,
just det.
Som när man frågar under polisutbildning, eller man frågar under de här intervjuerna att man ska komma in till skolan, så du kan du göra det här jobbet? Det är sådana här typer av saker du kan ställa sig inför, kan du hantera det? Därför är det viktigt med den här psykologintervjun och allt det här, att, att man är emotionellt stabil. Sen är det ganska häftigt hur man, när man är omedveten om att man påverkas av någonting, hur liksom en del jobb kan ta upp det till ytan, att man blir medveten om att det här visste inte jag om mig själv, att jag skulle reagera på det här sättet.
Just det.
Och sen att man tar det på allvar, inte bara snacka bort det. För det är ganska, jag vet inte hur du känner, men det, som polis kan man skämta bort väldigt mycket.
Absolut, jag tror att det också är en ventil som behövs.
Ja.
Men jag tror att man måste samtidigt också, som du säger, ta det på allvar och varför reagerar jag som jag gör och så.
Ja.
För jag tror att vi förvånar oss själva ibland genom att reagera på sätt som vi inte tror.
Ja, verkligen. Det var, verkligen.
Vad hände med de här barnen då? Blev det någon övrig åtgärd där? Kom du ihåg det? Eller?
Jag kommer inte ihåg. Jag tror att jag frågade min handledare om just hur det skulle vara. Nu ska jag säga, det här var barn som stod utanför samhället kan man säga. Det fanns inte med några register på samma sätt eller sådär.
Inte svenska medborgare.
Inte svenska medborgare, så det fanns ju inte riktigt någon åtgärd sådär. Till historien hörde också att det började till och med regna på deras saken, och det var ju bara, fick mig bara må ännu sämre. Så nu börjar det regna, nu är det saker här blöta. Ja, status, vad ska man säga, är vi klara? Ja, uppdrag avslutat liksom. Men det är också något sånt där man tänker att när är vi klara på riktigt?
Precis, ja. Uppdraget är avslut, men är det verkligen
ja,
det? Livet går vidare för människor fast polisen lämnar platsen eller vilka det är nu som...
Precis, och det är något man kan ställa för ibland.
För det är ju det som, och det är en återkommande grej egentligen, det här med att jobba som polis, så får du också se skuggsidan av vårt samhälle rätt ofta faktiskt.
Ja, verkligen.
Och det är ju precis den du beskriver nu med barn som måste liksom krypa ut ur husvagnen.
Ja, så det är verkligen det. För det är mycket, många, jag skulle säga att kunskapen om vad vi gör kan ibland vara väldigt begränsad.
Mm.
När det gäller ungdomar så tror många att vi bara jagar ungdomar, vi bara jagar narkotika.
Mm.
Och när vi håller på med trafik så gör vi det för vi har inget annat att göra.
Ja,
har ni inget bättre för er, får man höra. Men det är just de här händelserna när det är, som du säger, lämna tillbaka barn eller när man går in på ett jobb som är brott i nära relation.
Mm.
Och då man får se familjen som ska vara liksom kärnan för trygghet i hemmet. Har slagit sönder av våld eller av missbruk eller av liksom, när det spricker, det här yttre. Och det jag brukar tänka på det ibland när man är i ett hus eller ett höghus. Tänk, här bor det 50 olika familjer och bakom den här dörren så pågår det här utan att någon annan kanske vet om det.
Exakt.
Det är sådana reflektioner som jag brukar göra. Och så att,
men, psykisk ohälsa,
ja verkligen. Och vissa jobb blir ju ett rutinjobb, en vardag i vardagen. Och vissa fastnar lite längre och vissa kan man lättare gå ifrån vidare och sådär.
Men, mycket intressant, och jag brukar säga det när jag pratar med gäster, så men jag har ingen action, men jag är intresserad av vad du tyckte påverkade dig, och det här tycker jag är ett sånt klassiskt exempel på, som man kanske inte tänker på när man söker till polishögskolan ens.
Nej, verkligen inte.
Utan det bara poppar upp och så känner jag så här plötsligt, varför då? Jo, därför att där är två små barn.
Ja, det verkligen, så är det. När man sökte in, då hade som sagt, man hade en helt annan bild av vad man skulle syssla med och skulle göra. Det var ju radiobil, det var häftiga jobb och ute och snacka med ungdomar, men sen kommer de här jobben som man tror ska, som du säger, ska vara vanliga jobb, men så dök upp någonting som jag inte trodde skulle finnas där.
Men är det inte också väldigt skönt att på något sätt reagera på det sättet som du gör? Tänk om man slutar att reagera? Bara...
Ja, verkligen. Det har du helt rätt i, att man är ett med sina känslor fortfarande. Det tycker jag, det är väldigt viktigt. Man kan inte vara hur känslokall som helst i det här jobbet, man måste visa känslor och det är rätt skönt att som du säger, att kunna känna sådär, och det är jobbigt ibland, men så länge jag är medveten om det så kan jag jobba med det. Då tycker jag det är viktigt att bli medveten, och ni som ska söka in, att ni försöker ta reda på hur man reagerar vid stresssituationer. För vi jobbar ju mycket med det, med mental förberedelse. vad är det värsta jag kan, vad är det värsta som kan hända, vad är troligast som ska hända, så att man bygger upp den här mentala förberedelsen. Jätteviktig.
Ja, jätteintressant historia om det lilla i vår verklighet som faktiskt blir ganska stort när man kommer och ser det så där nästan som en poster kan jag se framför mig med den här husvagnen, alla utplockade möbler och de här barnleksakerna och till slut de här barnen. Det är tragiskt. Vissa lever så och det är väldigt, väldigt tragiskt.
Precis.
Vad intressant. Vi brukar alltid runda av podden med lite, vi lämnar verkligheten.
Ja.
Och för polisyrket är ju på många sätt ett mytomspunnet yrke och därför ser vi så många serier och polisfilmer och sådär. Men har du något du kan rekommendera i den genren?
Kan jag säga så här till polisen? Nej, skämt åt
sidan. Det får du gärna göra.
Oj, i den genren... Jag måste tänka på...
Alltså jag har suttit här nu snart i 200 avsnitt och väntar på en film som ingen någonsin säger. Men jag ska inte pressa dig och komma på den, för det är omöjligt. Jag ska säga det när vi stänger av sen vad det är för något.
Ja, nej, alltså jag...
Vi säger Södertäljepolisen.
Södertäljepolisen.
Ja, det är jättebra. Jag har själv sett ett x antal avsnitt och det är intressant och det speglar... ett polisdistrikt i Sverige som gör olika typer av ingripanden och visar liksom vardagsarbete också för polisen.
Ja, det är lite kul min sambo säger, men varför, det är ditt jobb, du kollar på ditt jobb liksom. Och det är ju ganska vanliga jobb som visas, det är snattare, det är trafik och det, ja, men det är kul att titta på hur kollegorna reagerar, hur de pratar, hur de är liksom. För man har ju en bild av hur man är i sin yrkesprofession och hur man är som liksom person när vi sitter i fikabordet. Så jag tycker det är kul att kolla ut från den perspektivet.
Jag brukar fråga, ibland glömmer jag det, men jag ska fråga dig idag. Vad har du i fickan?
Vad har jag i fickan?
Det var något intressant.
Vad ska du säga? Jag har... nej, jag har faktiskt bara mina nycklar. Ja. Hemmanycklar. Det är det jag har, men det...
Det får duga.
Det får duga. Allt annat ligger i väskan. Jag ska iväg till Tensta sen och föreläsa så att allt är packat i väskan.
Vad föreläser du om då?
Föreläser om i kommunikation, hur vi bättre kan lyckas i arbetet med ungdomar från utsatta områden som har ett avvikande beteende. Hur vi bättre kan lyckas i det arbetet.
Superintressant. Stort lycka till med din föreläsning.
Mycket.
Och Patrik, stort tack för att du kom och gästade.
Tack för att
du
kom hit, verkligen. Nu är man på riktigt. När man har muggen och med mig i Snutsnack, då är man på riktigt.
Så ska det låta. Ja. Tack så jättemycket.
Tack.
Tack. Det är slut för den här veckan. Men det kommer ett nytt avsnitt i nästa vecka. Så ha lite tålamod. Följ oss på Facebook eller på Instagram. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej.